I våras såg de andra nordiska länderna med fasa på vad som hände med covid-19 i Sverige. Men nu ökar smittan också i våra grannländer och fortsätter att göra det i Sverige. Idag pratar vi om covid-ökningen i Norden. Jag heter Augustin Erba och du är välkommen till Studio D. Då börjar jag med att säga välkommen till Hanna Grosshög och Claes Svan, reportrar på Dagens Nyheter. Välkomna!
Tackar!
Tack så mycket!
Som ni är här för att prata om den nordiska smittan och ha lite koll på vad som händer i våra grannländer, ska vi börja med Finland. Claes Svan, vad händer i Finland?
Som du nämnde i början här så har det varit lugnt i många av våra grannländer. Men även i Finland då, som har klarat sig väldigt bra ifrån smittan än så länge, så ökar ju antalet smittade nu på ett sätt som oroar myndigheterna. Jag pratade med Smittskyddsinstitutets generaldirektör Marko Tervahauta för ett par dagar sedan. Och speciellt då i Helsingforsområdet så spårar man nu bara 40-50% av de smittade, och det är väldigt lågt, medan man i riket i övrigt ligger på 80-90%. Och det här är ett problem för dem då, för att de har inte kontroll riktigt på hur smittan sprids just nu, och har också väldigt svårt att hinna med då att stoppa smittspridningen.
Om man tittar på de här 50% som man inte spårar, hur har man valt det?
Så man har försökt då att spåra genom en app då, som faktiskt 2,4 miljoner finländare har laddat ner. Men den appen har blivit, kan man säga, en sån överbelastad. Sjukvården har inte hunnit analysera proverna och skicka ut varningar då till appinnehavarna. Så att man ligger alltså efter med dagar och kanske till och med ännu längre tid ibland. Och det gör ju att smittan fortsätter att spridas utan att man kan stoppa den.
Ska vi vända blickarna mot Danmark? Hanna Grosshög, vad händer i Danmark?
Ja, alltså läget i Danmark påminner ganska mycket om det i Finland. Man har haft lugnt under en lång period. Fast efter sommaren så började man märka en rätt så stor förändring. Och nu de senaste veckorna, framförallt de senaste dagarna, så har smittspridningen ökat rekordartat med flera nya toppnoteringar dag efter dag. Först kom det en här i fredag, så var det drygt 856 nya fall. Sen var det över 900 på söndagen och igår över 1000 nya fall. Och det är alltså den största toppnoteringen sedan coronapandemin startade här i våras. Så det är en dramatisk ökning. Man ser även sjukhusen, hur trycket ökar där. Det är inte jättemånga inlagda, men man har liksom gått från 18 personer till att nu vara uppe i 145. Och det är också fler som dör. Det senaste dygnet pratar vi om 6 personer. Det kan ju låta lite i ett internationellt sammanhang, men i Danmark är det ganska många. Där har det totalt dött 708 personer nu till följd av covid-19. Så att det är en dramatisk ökning.
Claes, innan vi hör dig berätta om Norge så ska vi lyssna på Norges statsminister.
Så är det ju mer smitte i landet runt oss. Därför är import av smitte i förbindelse med utländsk arbetskraft ett ökande problem. De siste ukene har rundt 1 av 10 smittetilfeller vært knyttet til arbeidstakere fra Polen. Da må vi sette strengere tiltak for å begrense denne smitten.
Ja, det här var alltså Erna Solberg, Norges statsminister, och för er som inte pratar flytande norska så sa hon: det är mer smitta i länder runt oss, därför är import av smitta från utländsk arbetskraft ett ökande problem. De senaste veckorna har 1 av 10 smittfall varit knutna till polsk arbetskraft, och därför måste vi införa striktare åtgärder för att begränsa smittan. Claes, jag kanske är helt ologisk här, men om bara 1 av 10 smittfall är från utlandet, varför är det fokus för statsministern?
Ja, det kan man faktiskt fråga sig, för att det är ju som du mycket riktigt påpekar, då är 9 av 10 andra fall faktiskt inhemsk spridning. Och man kan väl säga att under den här andra vågen som nu pågår runt om i Europa, så har inte den importerade smittan varit av någon som helst betydelse i några länder. utan det är den inhemska smittan som sprider sig. Så det är lite svårt att förstå, och norska myndigheten har ju varit ganska otydliga. Det var ju mer eller mindre uppror i norsk press här om dagen då, när Solberg och andra gick ut och sa att man bara fick träffa 10 personer under en vecka. Och det är ju en omöjlighet för väldigt många. Jag tänker på mig själv som går till jobbet och träffar definitivt fler än 10 personer under en vanlig arbetsdag. Jag skulle inte kunna träffa någon i min familj i princip om jag skulle gå till jobbet även fortsättningsvis. Så otydligheten har varit väldigt stor från norsk sida. Och man ser ju nu att nu stiger smittan. Det var 433 nya häromdagen, och 106 av dessa nya smittade var i Oslo. Medan runt om i landet alltså sker det då smitta på Bergen till exempel. Då såg vi nu att smittan har gått ut på en vårdcentral. Utanför Oslo finns det på ett barnsjukhus som smittan tagit sig in. Så att det här är ju inte bara polska arbetare det handlar om.
Mm. Om vi återvänder till Danmark för en liten kort stund. Vad säger danskarna om varifrån smittan kommer?
Ja, hur den sprids, det pratas det på lite olika sätt. Om en del vill ju gärna fokusera på det här med att man gör så ofantligt många mer tester nu än vad man gjort tidigare, och att det är därför man menar att smittan ökar. Sen så de studier som har gjorts visar att smittan ökar framförallt bland unga danskar mellan 18 och 29 år. Och det har skett framförallt efter att universiteten har dragit igång igen här vid höstlovet. Det har ju varit stängt tidigare, och man har bland annat stängt en lärarutbildning i Odense där det var en tydlig smittspridning. Så att det har varit spridning, allmän spridning, men särskilt bland unga människor på privata fester. Och precis som Claes sa där innan, så har man försökt att gå in med nya begränsningar att man ska inte träffa mer än 10 personer utöver ditt familjenätverk, din arbetsplats. I den mån man nu överhuvudtaget ska gå till jobbet mer. Men sen det där som du sa innan då, Claes, också med arbetspendling. För det har varit en stor sak här nere i Skåne och i Danmark. Vi har ju då drygt 18 000 svenska pendlare, eller pendlare över Sund. Och ungefär 17 000 av dem är skåningar som reser över till Danmark varje dag. Och skåningar i Helsingör till exempel, där består 35% av vårdstyrkan av svenskar som dagligen reser över Öresundet. Och de har fått utstå en hel del kritik då tidigare för den svenska förhållningssättet till coronapandemin. Och nu så har man då blivit rädd igen. Vad ska komma hända? Kommer vi att drabbas hårdare av regeringens nya restriktioner? För häromdagen så gick den danska regeringen ut med då att vi kommer införa hårdare krav för de som arbetspendlar, de arbetstagare som kommer in i Danmark. Och bland annat då har man infört ett krav på att man måste kunna visa upp ett negativt covid-test, och det får inte vara mer än 72 timmar gammalt. Men reser man då in i landet varje dag så är det nästan en ren omöjlighet. Och då är det faktiskt så att de svenska pendlarna som reser dagligen över sundet har undantagits från den här regeln. Mm. Så det slipper de.
Vi ska fortsätta att prata om det här med gränserna i Norden. För det där blev ju verkligen problematiskt i våras när alla stängde gränsen till Sverige. Men det ska vi prata om efter pausen. Välkommen tillbaka till Studio DN där vi pratar om smittan, den ökande smittan i Norden. Det är så tråkigt att det fortsätter att öka här och vi nu ser ut att vara på väg in i någon slags andra våg. Jag pratar med Claes Svahn och Hanna Grosshög, reporter på Dagens Nyheter. Ska vi börja med att lyssna på den danska statsministern?
Vi är också nöjda till att stramma på reglerna för arbetstagare från utlandet. Så vi undgår at smitten den bæres ind i Danmark fra udlandet til danske arbejdspladser. Og vi kommer også til med politiets hjælp at intensivere grænsekontrollen.
Og det her var altså Mette Frederiksen, Danmarks statsminister. Og for jer som ikke er flytende på danska, så sa hun altså at vi måste skärpa reglerna for arbejdstagare fra utlandet for at undvika at smittan förs in i Danmark fra utlandet til danske arbejdspladser. Vi kommer også at med polisens hjælp intensifiera gränskontrollerna. Og precis innan pausen så har ju både Claes og Hanna beskrivit her at smittan i ganska liten utsträckning kommer från utlandet, men det är uppenbart så att båda de politiska ledarna här i både Norge och Danmark väljer att fokusera på det här som det stora problemet. Vad säger de i Finland då? Varifrån kommer smittan där, Claes?
Ja, där säger man att den inte kommer ifrån andra länder, utan nu finns den i Finland, och i och med att man inte har utrotat smittan i Finland och inte i något annat land heller egentligen på jorden, så kommer den ju komma tillbaka. Det säger Marko Tervahauta till mig då, som är generaldirektör i Finlands smittskyddsinstitut, att de ser inte importerad smitta som något som helst problem överhuvudtaget. Och det tror jag inte att det är heller. Men det har varit ett stort problem att Europa inte har kunnat samla sig kring en gemensam politik kring hur man ska öppna och stänga sina gränser. Och där håller EU på att arbeta fram nu ett förslag som ska då gälla för hela Europa. Och vi får se hur det går med det. Det behövs ju verkligen riktlinjer då som alla länder kan förhålla sig till.
Mm. Vet du någonting om vad det där förslaget skulle kunna innehålla?
Det kommer att innehålla något som säger att när och hur man ska öppna och stänga gränser. Idag har det varit så att Norge till exempel, de öppnar och stänger gränsen mot Sverige på olika punkter längs gränsen vid olika tillfällen. Det kan räcka att det är en person för många som är smittad i Sverige för att man ska då stänga gränsen till exempel Värmland, vilket har gjorts vid flera tillfällen. Och det är inte någon tydlighet. Folk kan inte begripa detta. Det är inte lätt att förstå det. Och samma med Danmark. Som Hanna säger, va? Det är en gemensam marknad, en gemensam arbetsmarknad mellan Sverige och Norge som är en region. Och då har till och med Danmark då stängt mot Sverige trots att man har haft högre smittspridning i Köpenhamnsområdet än i Sverige. Mm. Så logiken blir ju inte alldeles glasklar.
Där kan jag gärna, för jag kommer in med en grej där, att man har lite så här komplicerad beräkning kan jag tycka ibland i Danmark, men där har man då ett gränsvärde nu på 29 fall per 100 000 invånare, och överstiger det 30 då kommer man inte in i Danmark. Och Skåne låg förra veckan på 45, men i Köpenhamn ligger man alltså på 90-120, så smittspridningen där är ju mycket större än vad den är i Skåne. Men Skåne är nu ett stängt region, vi kommer inte in i Danmark sedan i lördags. Och det kommer nog vara så under väldigt lång tid.
Mm. En sak som jag funderar på är kring den politiska atmosfären i de nordiska länderna. I Sverige så var det ju så att när väl corona dök upp, då var det ju i princip ett konsensus. Eller åtminstone så höll liksom de som inte tyckte likadant, de höll tyst, och hade man en gemensam linje. Men så fort det började bli att det började att smitta minskade, då ökade genast liksom diskussionerna om vad som borde ha gjorts och vem som gjorde rätt och vilka partier som tyckte vad. Och nu när vi är tillbaka i en ökande smittspridning i Sverige, nu är alla sams igen. Hur ser det ut i de nordiska länderna? Ska vi börja med Danmark. Hur är den politiska enigheten kring frågorna där?
Ja, det påminner ganska mycket om det du beskriver om läget i Sverige, att under våren så kunde den socialdemokratiska minoritetsregeringen i princip införa vilka restriktioner de ville, och oppositionspartierna de satt bara och nickade. Men sen så har ju smittspridningen ökat och restriktionerna i Danmark, det kommer nya liksom lite hela tiden, det kommer nya från vecka till vecka, så att det är inte lätt att hänga med, det tycker varken medborgarna eller oppositionspolitikerna. Och nu börjar då höjas röster om att den danska regeringen har förstört demokratin. Och oppositionsledaren för det största oppositionspartiet, Jakob Ellemann-Jensen i Venstre, han har blivit väldigt trött på det här och tycker att kan man inte förklara varför en restriktion införs, då får ni helt enkelt ta bort den istället. Ni får slopa den och återinför demokratin igen. Vi måste få vara med och bestämma om detta. Mm. Och det här faller ju ganska väl i linje då med att smittspridningen ökar. Folk behöver bli lite desperata. Man pratar mycket om coronatrötthet i Danmark nu, och det märks även bland politikerna. Så fort de gör något utspel, vare sig det handlar om på sociala medier eller på presskonferenser, så börjar de med att vädja till befolkningen att det är mycket nu, vi är trötta, vi måste uthärda. Politikerna, de börjar smutskasta varandra lite grann här.
Ska vi också ta och vända blickarna mot vårt absolut minsta grannland, mot Island? Claes, vad kan vi säga om hur det går på Island?
Ja, det är ju ett litet land, 340 000 lite drygt invånare i hela landet. Och 11 personer har avlidit hittills då till följd av covid-19. Och 4 500 drygt har smittats. Så man har hållit nivån väldigt lågt. Och detta har man gjort då delvis genom att man har från dag ett aldrig stängt sin gräns. Däremot har man då testat alla som kommer in i Island. De tar ett första test när de kommer och sen får man vänta 5-6 dagar så tar man ytterligare ett test. Och är de båda testen då negativa så är det inga problem, då kan man fortsätta in. Annars får man stanna 14 dagar i karantän. De upplever ju en andra våg väldigt tydligt då. Den första vågen, den drabbade 105 personer, hamnade på sjukhus i princip under april, maj. Och idag är det 115 på sjukhus igen. Så nu har man stängt då en del. Man har stängt simhallarna till exempel, vilket är en stor grej för islänningarna. För det är det viktigaste i deras privatliv verkligen. Det är alla går och badar i sina simhallar. Och de är stängda nu.
Ja, det är de här varma källorna och sådär, just det.
Ja, så det är ett ramaskri kan man säga på Island för detta om inte annat. Men det är ju Reykjavik som är mest drabbat och man avråder för in- och utresa från huvudstadsregionen generellt.
Mm. Ja, jag får tacka er så mycket, Hanna Grosshög och Claes Svahn, för att ni kom hit och berättade för oss om, ja, jag får väl ändå säga de dåliga nyheterna om hur det går i Norden så här långt. Studio DN görs för Podplay. Producent är Sabina Marmulakai. Augustin Erba, det vill säga jag, är exekutiv producent. Ljudtekniker är Patrik Misenberger. Teknik sköts av Oliver Bergman, Bauer Media. Vi hörs.
Play.